Podplay.
Klockan är 5 på morgonen den 16 januari 1935. Utanför en villa vid Lake Weir i Florida i USA ligger dimman som ett täcke över det fuktiga gräset. Det vita tvåvåningshuset i trä med sina mörkgröna fönsterkarmar och innätade veranda står ensamt på en stor gräsmatta kantad av höga palmträd. I den stilla sjön vilar alligatorerna med nosen ovanför vattenytan och ännu är gryningen några timmar bort. Det är helt tyst, förutom några försiktiga steg som rör sig mot huset. Och plötsligt skär en hög röst genom den stilla morgonen. Jag omringat huset. Kom ut med händerna där vi kan se dem. Ett tiotal män har intagit sina positioner runt huset. Där inne kliver en 61-årig kvinna upp ur sängen och tassar barfota fram till fönstret för att kika ut. Hennes son dyker upp bakom henne. I handen har hon ett maskingevär. De tänker inte ge sig frivilligt. Sonen öppnar eld genom ett av fönstren på översta våningen. Snart viner kulorna och ljudet av skott ekar över den blanka sjön. Den svala, stilla luften fylls av rök, tårgas och krut när det som ska bli USA:s längsta eldstrid sätter igång. Du lyssnar på Historiska brottslingar om Barker-ligan. Mitt namn är Mitcho Batalov. När poliserna omringar huset i Florida 1935 är kvinnan där inne redan ett känt namn i USA:s undre värld. Men hur hamnar en småstadsmamma i sitt lands längsta eldstrid? Och varför påstås hon vara hjärnan bakom några av epokens grövsta brott? För att förstå det måste vi ta oss tillbaka till slutet på 1800-talet och en liten stad i den amerikanska södern.
Arizona Harry Clark föddes den 8 oktober 1873 i Ash Grove i delstaten Missouri i USA.
Vi hör Rolf Wrangnert, kriminalhistoriker.
Hon var ett av fyra syskon i en mycket fattig familj. Och de första åren så tillbringade hon tiden på gården på landet, i skolan och i kyrkan. Kyrkan gick hon till varje söndag. Men barndomens relativa trygghet tog slut när hon var 7 år gammal, för då dog nämligen hennes älskade pappa och hennes mamma gifte om sig. Styvpappan flyttade hela familjen till Tulsa i Oklahoma där han började jobba som polis. Men Harry var inte nöjd. Hon tyckte inte om sin styvpappa som uppenbart föredrog sina egna biologiska barn och struntade i Harry och hennes syskon.
När Harry är 19 år gammal träffar hon mannen hon kommer gifta sig med. George Barker är 10 år äldre och styvpappan godkänner inte förhållandet. Men Harry struntar blankt i sin styvpappas åsikter. Och den 14 september 1892 gifter de sig ändå. George är tystlåten, konflikträdd och blyg. Till skillnad från Harry, som nu börjat kalla sig själv för Kate eftersom hon aldrig gillat sitt riktiga namn, är han nöjd med det enkla livet. Han jobbar som lantarbetare på en gård och drar in tillräckligt med pengar för att försörja den lilla familjen. Men inte mycket mer än så. Kate, som vi kommer kalla henne nu, är dock trött på den dystra, fattiga tillvaron. Hon hade hoppats på att giftermålet skulle rädda henne ur den slitsamma livsstilen hon vuxit upp i och känner att George har svikit henne. Trots Kates besvikelse får paret ändå 4 barn, allihopa pojkar. 2 år in i äktenskapet kommer den första sonen Herman. Sen följer Lloyd 2 år senare. Sen Arthur och till sist minstingen Fred. Under sin barndom lär de sig 4 pojkarna av sina föräldrar. Mamma Kate lär dem att laga mat och de blir skickliga vid spisen. Pappa George tar med dem på fisketurer och lär dem att jaga de många djur som rör sig i naturen runt omkring. Men trots den lugna uppväxten förstår pojkarna tidigt att ett hederligt liv inte leder till några rikedomar. De ser hur pappan sliter hela dagarna och hur de ändå bor i ett litet ruckel med trasiga fönster och leriga golv. Deras mamma Kate drömmer istället stort om pälsar, hattar, smycken och god mat. Pojkarna inser att det finns något annat. Något mer än bara fattigdom. Innan pojkarna ens nått tonåren har de alla på ett eller annat sätt hamnat utanför lagen. Till pappa George stora förtret. Men Kate blir inte arg av deras hyss. I hennes ögon kan de inte göra något fel. Det som gör henne arg är när de åker fast och hon gör det till sitt nya syfte i livet att vara deras beskyddare från lagens rättvisa. Varje gång polisen knackar på och undrar ifall en av hennes söner varit inblandad i stans senaste snatteri, stöld eller till och med rån ger hon sina barn ett alibi. Och vem skulle inte lita på en rar, oskyldig mor? Men trots Kate Barkers ständiga beskyddande av sönerna kan hon inte hålla dem undan polisen för alltid.
År 1910 så arresterades den äldste sonen Herman för första gången. Och då för ett bilrån på en motorväg i Webb City, Missouri. Då var han bara 16 år gammal. Och mellan 1915 och 1920 kommer Herman tillsammans med 2 av sina bröder, Lloyd och Arthur, åka dit igen och igen och igen för bland annat bilstölder, lösdriveri, bankrån. Och Herman och Lloyd är även inblandade i ett gäng som senare ska visa sig vara skyldiga till fler grova brott. Men de 3 bröderna lyckas hålla sig undan fängelsestraff, ibland med ren tur. Oftast genom att helt enkelt rymma från häkten och fångtransporter. Och så skulle det fortsätta, tills den dagen då den näst yngste brodern Arthur Barker åker fast för ett misslyckat bankrån och döms till fängelse. Och den här gången så lyckades han inte rymma. Utan han spenderar istället den första halvan av 1921 bakom galler på Oklahoma State Prison.
Tiden i fängelse verkar dock inte få den 22-åriga Arthur på andra tankar vad gäller det kriminella livet. För drygt en månad efter frigivningen står han återigen sida vid sida med sina bröder och deltar i deras grövsta brott hittills. Ett mord på nattvakt på St. John's sjukhus i Tulsa, Oklahoma. Ett brott han inte kommer kunna fly från för alltid. Under åren blir polisen mindre mottagliga för mamma Kate Barkers tårar och hennes vädjanden om att få ha kvar pojkarna hos sig. Vid det här laget verkar pappa George inte delta i sina söners uppfostran överhuvudtaget. Han håller sig utanför, undviker konflikterna och fokuserar på att sätta mat på bordet. Det är precis så Kate vill ha det. Sönerna är hennes ansvar och hennes stolthet. Snart blir hon även en viktig trygghet och framförallt ett fortsatt viktigt alibi för sönernas kriminella kollegor och vänner. Lite som en beskyddande mamma för hela det kriminella nätverket. Och snart bör hon kallas Ma. Sydstatsslang för mom eller mamma. På så vis förvandlas hon till den mest kända mamman i 30-talets gangstervärld. Ma Barker. Det är juli 1921 och den heta, torra luften står helt stilla över staden Baxter Springs i delstaten Kansas. 24-årige Lloyd Barker håller utkik över andra sidan gatan där en posttransport håller på att packas. Tills han och hans kumpaner tycker att det är dags. Posttransportens chaufför får sig en chock när en pistolmynning dyker upp från ingenstans, riktad rakt mot honom. Lloyd ber honom att lugnt avlägsna sig från platsen och chauffören gör som han blir tillsagd. Sen flyttar Lloyd och kumpanerna över postsäckarna till sin egen bil och kör därifrån. Planen verkar ha gått i lås. Men lyckan blir inte långvarig. För gänget inser snabbt att de stulna säckarna som skulle innehållit högar av sedelbuntar istället är fulla av obligationspapper. Vilket inte hjälper dem alls just nu. Och innan de hinner göra sig av med bytet och stjäla en ny flyktbil omringas de av poliser.
Ja, året därpå, ett år senare alltså, 1922, så döms Lloyd Barker till hela 25 års fängelse för det misslyckade postrånet. Och kort därefter fick även lillebrorsan Arthur betala för sin inblandning i nattvaktsmordet på sjukhuset som de båda bröderna utförde några månader tidigare. Han dömdes till fängelse igen och den här gången kom han att sitta 10 år bakom galler. Så plötsligt hade två av Ma Barkers 4 pojkar tagits ifrån henne och en av dem kom hon aldrig mer att få se i frihet.
Nu börjar dessutom minstingen Fred hamna i trubbel. 1926 rånar han en bank i Winfield, Kansas och får ett kortare fängelsestraff. Men trots 3 barn i fängelse har Ma Barker fortfarande det värsta framför sig. För nu har hennes älskade äldsta son Herman också tagit sig vatten över huvudet. Och för honom kommer det inte sluta i en fängelsecell. Det är tidig morgon den 29 augusti 1927. 33-årige Herman Barker och 2 av hans kumpaner stormar in på en isfabrik i den lilla staden Newton i Kansas. De 3 männen, 2 av dem maskerade, hotar en ensam arbetare med en revolver och stänger in honom i ett isförvaringsvalv. Arbetaren kan höra hur de borrar sig in i ett kassaskåp. Och när ljudet tystnat bryter han upp dörren med en kofot och springer till närmaste polisstation. Polisen skickar ut varningar till alla stationer i Kansas och delstaterna runt om. Och snart stannar en patrull, en personbil med 3 män. Det ska visa sig vara fullträff. Men ännu är jakten inte över. Och inte faran heller. Herman Barker tänker nämligen inte bli tillfångatagen. Han har rånat otaliga banker de senaste åren och riskerar ett långt fängelsestraff. Om polisen, som nu närmar sig bilen, får tag i honom är hans liv mer eller mindre över. Medan hans kumpaner flyr plockar Herman istället upp revolven. Höjer mynningen mot polisen och skjuter honom med ett skott i huvudet. Kroppen faller livlös till marken. Biljakten som följer blir kortvarig. För Herman har själv blivit skjuten i bröstet. Han tappar kontrollen och kör rakt in i ett träd. Polisen knappar in och Herman kan varken springa eller köra vidare. Istället plockar han upp sin revolver. Men den här gången riktar han den inte mot någon annan. Utan mot sitt eget huvud. Och trycker av. Ma Barkers sorg går knappt att mäta. Hennes äldsta son har tagits ifrån henne. Och om hennes känslor för polisen varit svala förut, är de nu rent av hatiska. Samtliga 3 av Mas kvarlevande söner är inlåsta när deras storebror Herman dör. och kan inte vara med på begravningen. I samma veva tar äktenskapet med maken George slut och de går sina skilda vägar efter många olyckliga år tillsammans. Världen verkar kollapsa under matriarkens fötter. Men snart skymtar några ljusglimtar. Minstingen Fred släpps fri efter sitt korta fängelsestraff. Och med sig ut har han en ny kumpan, Alvin Karpis. Tillsammans ska de skapa en helt ny framtid för Ma Barker och hennes gangsterliga.
Alvin Karpis var knappt 24 år gammal när han anslöt sig till familjen Barker. Sönerna Barker hade tidigare antingen jobbat självständigt eller i redan etablerade gäng. Men nu så började en ny era för hela familjen. Tillsammans med kumpanen Alvin Karpis så bildar minstingen Fred nu en ny grupp. Och den är mer våldsam, hänsynslös och farligare än tidigare. Och det är nu den ökända Barker-Karpis-ligan föds.
Efter sin frigivning flyttar Fred och vännen Alvin hem till Ma och hennes nya kille Arthur Dunlop, som bor på en gård i Missouri. Men det nya gårdslivet innebär inte en lågmäld livsstil för de unga männen. Snarare tvärtom. De rånar, stjäl och blir snart dessutom inblandade i flera mord. Och det är inte bara polisen och otursamma civila som hamnar i skottlinjen. Ma Barkers nya partner, Arthur Dunlop, är en stor drickare. Under 1920- och 30-talen råder det alkoholförbud i USA. Men kriminella gäng ser till att spriten flödar ändå. Så det är inget problem för Dunlop att få tag på förfriskningar. Han lever ju ihop med ett helt gäng gangsters. Problemet är dock inte att han dricker. Problemet är att han pratar för mycket på fyllan. Han skryter om sönerna Barker och kumpanen Alvins bedrifter, pengar och stordåd.
I april 1932 så hittades Arthur Dunlops kropp. Den var naken och hade ett pistolskott i pannan och den låg i en sjö i Wisconsin. Polisen kunde aldrig bevisa vem som hade dödat honom, men misstankarna riktades mot familjen Barker. Och det var ju inte direkt personer som skulle låta ett pladdrande fyllo riskera deras framfart.
Några månader efter att styrpappan hittats död i en sjö får gruppen tillskott. Arthur Barker, som suttit inne i 10 år för mordet på en nattvakt, släpps på fri fot och välkomnas tillbaka till familjeverksamheten med öppna armar. Men efter ytterligare några gemensamma bankrån längtar ligan efter något annat. Något mer. Och vid den här tiden har en annan typ av brott blivit populärt. Kidnappning. William Hamm Jr. är arvtagare till ett stort bryggeri och en av delstaten Minnesotas mest förmögna personer vid den här tiden. Nu blir han Barker Karpis-ligans första byte. En varm sommardag i juni 1933 går han ut från sitt kontor för att ta en lunchrast. Men innan han hunnit gå mer än några meter blir han stoppad av en främmande man. "Mannen vill prata," säger han. Men innan något samtal hinner äga rum har den förmögna arvtagaren blivit inknuffad i baksätet på en bil. Han hör hur flera män hoppar in. Men någon drar snabbt en huvud över ansiktet på honom och han hinner inte se några ansikten. Barker Karpis-ligan tvingar honom att skriva under flera brev till sina förmögna föräldrar. Och brevens budskap är enkelt. Skicka över 100 000 dollar. Alltså nästan 2 miljoner dollar i dagens penningvärde. Så får ni se er son vid liv igen. Ligan skriver också att polisen ska hållas utanför. Men familjen anmäler ändå kidnappningen nästan omedelbart. Snart skriver tidningarna stora löpsedlar om den bortrövade arvtagaren. Trots det får ligan som de vill. 3 dagar senare släpps William Ham, oskadd och utan att kunna peka ut sina förövare, eftersom han hela tiden haft på sig ögonbindel. Och Barker Carpis-ligan får inte bara $100,000. De får mer smak.
Men samtidigt som ligan satt och planerade vem de skulle kidnappa härnäst, så hade polisen börjat snegla på en förfining av en teknik inom rättsväsendet. Den kom att rita om hela spelplanen i jakten efter Barker-ligan. Tidigare så hade fingeravtryck nämligen bara kunnat lyftas från vissa material, alltså glatta material som glas eller liknande. Och det här visste erfarna gangsters helt om. Och de hade blivit väldigt skickliga på att undvika att lämna sina fingeravtryck. Men kidnappningen av den förmögna arvtagaren, det blir första gången som man i USA använder sig av en helt ny metod för att framkalla fingeravtryck. Nu kunde de lyftas från porösa material som papper, vilket alltså tidigare hade varit omöjligt. Man målade pappret, beströk det med silvernitrat som reagerade på natriumklorid, alltså salt, som finns i handsvett. Och breven som hade skickats till arvtagarens familj var fulla av fingeravtryck.
Efter den lyckade och väldigt lönsamma kidnappningen av den förmögna arvtagaren vände ligan blickarna mot sitt nästa offer. Bankmannen Edward George Bremer Jr. Den 17 januari 1934 slår de till igen. Och den här gången blir bytet det dubbla, hela $200,000. Utredarna förstår snart att det handlar om samma gärningsmän som kidnappat arvtagaren ett halvår tidigare. Men de vet fortfarande inte var de ska leta. Och ligan bestämmer sig i sin tur för att det är dags att sära på sig och ligga lågt. Den näst yngste Barker-sonen, Arthur, flyttar till Chicago där han träffat en kvinna. Kumpanen Alvin Carpis hänger på Fred och mamma Ma Barker. Vid det här laget har ligan förstått att de måste göra något för att maskera sig. Kanske har de fått nys om den nya tekniken för att hitta fingeravtryck. Eller så inser de bara att deras ansikten nu är så pass kända för polisen att det blir svårt att någonsin röra sig fritt igen.
Fred och Alvin tar nu till en mycket drastisk metod för att ta bort sina fingeravtryck. De hör av sig till en läkare som jobbar som husdoktor för kriminella. Det skulle ju troligtvis uppstå allt för många frågor om man som gangster gick till ett helt vanligt sjukhus med till exempel en skottskada. Och nu skulle det visa sig hur långt de båda var villiga för att gå då, för att undvika att åka fast. För läkaren som de uppsöker, han är ingen kirurg, men han gör ändå sitt bästa för att skära och slipa bort de båda männens fingeravtryck och ändra deras ansiktsdrag. Men resultatet blev inte så magiskt som de kanske hade hoppats, men däremot ytterst plågsamt. Det blir faktiskt inte så stor skillnad alls, förutom några ärr, och faktum är att deras fingeravtryck börjat växa ut igen bara några månader senare.
Snart lämnar även Alvin gruppen för att hålla låg profil på eget håll. Men Ma Barker och hennes yngsta son Fred vill inte sära på sig. De bestämmer sig för att flytta igen. Och den här gången går lasset till Florida. Det blir ett fint, lugnt liv ett tag för Ma och hennes älskade minsting. De hittar ett vitt tvåvåningshus att hyra vid Lake Weir och spenderar kvällarna med att sitta på den nätade verandan och titta ut över vattnet. Det här är precis vad Ma Barker drömt om i hela sitt liv. Sedan den fattiga barndomen och det bittra äktenskapet med George. Nu har hon pengar till fina kläder och god mat, ett hus vid vattnet och åtminstone en av sönerna vid sin sida. Visserligen har hon förlorat en son och en annan, Lloyd, sitter fortfarande i fängelse. Men under omständigheterna är hon ändå nöjd. Men det stillsamma livet blir inte långvarigt. Den 8 januari 1935 slår polisen till mot den näst äldste sonen Arthurs lägenhet i Chicago. Arthur Barker lyckas komma undan, men i lägenheten hittas ändå någonting som ska innebära slutet för delar av Barker-Karpis-ligan. En karta där ett hus vid Lake Weir i Florida är inringat med blyerts. Tidigt på morgonen den 16 januari 1935 omringar den federala polisen huset där Fred och Ma Barker ligger och sover. Den första kulan avlossas vid gryningen. Och det ska dröja 5 timmar tills det äntligen tystnar och röken lägger sig. När polisen kommer in i det sönderskjutna huset hittar de 33 år gamla Fred Barker och 61 år gamla Ma Barker. Döda på golvet i ett av sovrummen på övervåningen. Freds kropp är full med kulhål och han ligger i en pöl av blod. Medan Ma verkar bara ha blivit träffad en gång, i huvudet. Mellan dem ligger 2 maskingevär och 1 revolver.
Efter den här timslånga skottlossningen som ledde till Ma Barkers död så blev hennes roll i Barker-Karpis-gänget väldigt omdiskuterad. Det var många, framförallt de federala agenterna själva, som påstod att hon varit hjärnan bakom alla rån, kupper och kidnappningar under alla de här åren. Men andra säger att det är en lögn som polisen hade hittat på för att kunna rättfärdiga att hon skjutit ihjäl en 61 år gammal kvinna. Kumpanen Alvin Karpis säger att Ma knappt kunde planera frukost och tanken på att hon skulle vara hjärnan bakom hela operationen var skrattretande.
Oavsett vad som stämmer var Ma inte en oskyldig åskådare. Hon skyddade sina söner och deras kriminella vänner, gav dem alibin som inte stämde, försedde dem med husrum och mat och undanhöll information från rättsväsendet. Den näst yngste sonen Arthur, som undkommit polisräden i Chicago, åker så småningom fast han också. Han placeras på det ökända fängelset Alcatraz i San Francisco, där han sitter tills han skjuts ihjäl under ett rymningsförsök 1939. Även kumpanen Alvin Karpis skickas till Alcatraz och kommer att bli den fånge som sitter där längst någonsin, hela 26 år. Han flyttas 1962, 1 år innan fängelset stängs ner för gott, och utvisas sedan till hemlandet Kanada. Den näst äldsta Barker-brodern Lloyd, som suttit av ett livstidsstraff för mord, släpps på fri fot 1947. Då är ingen i hans familj längre vid liv. Och även hans historia slutar i tragedi. Han lever ett hederligt liv och jobbar som kock inom militären. Tills han en dag, 1949, efter 2 år av frihet, skjuts ihjäl av sin fru. Hans död innebär slutet för familjen Barker och deras långa resa inom den kriminella världen. En resa som föddes ur desperation och längtan efter ett bättre liv. Men som för var och en av medlemmarna till sist slutade både hastigt och våldsamt. Du har lyssnat på Historiska brottslingar med mig, Mitcho Batalov. Manuset skrevs av Adelina Tim och producent var David Davva Persson. Redaktör var Alex Häger och exekutiv producent Victoria Rinkus. Historiska brottslingar är en produktion av Podplay.
Podplay, en del av